Nej, ni vet, ska ni inte lämna tomma ord som hedningar. De tror att det ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Amen. Han vet ju det. Men ändå vill han att vi ska be. Ja. Honom om det. Så är det. Så det är det han vet. Men inte att det är för långa böner. Och ibland kan vi få be långa böner. Jag är jävligt sån i våra bönemöten att det är så mycket och det är så svårt att skilja på det. Man har så mycket att be för. Så då kan man be länge då. Men man får ju liksom hålla i sig själv och skärpa så man inte tröttar. De andra, ja. Men Gud blir nog inte trött, tror jag. Men det är ändå just att vi har, inte att det liksom vi ska prestera, utan det är liksom att vi, det handlar om, vi ber med hjärtat och vi lägger in. Jag tänkte på också då Simon och Hanna, det står om dem i Lukas 2. Och det är då, vissa har, ifrån vers 25 där. I Jerusalem fanns en man vid namn Simon, som var rättfärdig och from, och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom dit, alltså Josef och Maria, med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa, och så vidare. Och sen vet du också då den här Hanna då, det står om henne i verset 6, då är det en kvinna, också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, faders dotter och Vaserstam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år sedan och levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud där dag och natt med fasta och bön. Och just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntar på Jerusalems besök. Jag tror också att vi som frälsta idag kan också ha en förbundsuppgift som Simon och Hanna hade. De hade fått en speciell tjänst inför Gud att be att Jesus frälsar. Vi vet hur Satan var ju bara när han blev född och så vidare och allt det här. Liksom att be för Josef och Maria, hans Jesu föräldrar, om man nu får säga så. Och när de då, att Guds vilja skulle ske. Och därför så fick de glädja sig och Simon hade fått uppenbara. Gud hade sagt till honom att han inte skulle se döden för han hade sett Jesus frälsad. Och även Hanna, hon var i templet. Hon var 84 år, men hon vek aldrig därifrån, utan det var hennes uppgift. Ibland så träffar man systrar och män, kanske mer systrar, som har en särskild böneuppgift de har fått. Be för pastorn, be för missionärer och så vidare. Och de är trogna. Och vem är det som hjälper dem? Jo, det är heliga. Hjälper. Och det är så underbart att han är med. Det är så underbart att veta. Och bön då är ju uttalande. Vi kan ju också be inom oss i tanken. Men det är också då att uttala ord, att be. Och även när det gäller lovsången också här, så är det viktigt att Gud får höra. Ja. Ibland är ja, jag tycker att det har blivit inom kristenheten senare tid att det blir meditation och man ska sitta och blunda och man ska be inom sig själv och be tysta böner och Jag tror på att vi ska prisa Herren. Herren hör då andevärlden framförallt. Andevärlden, att Satan hör. Det är det handlar om att proklamera. Att prisa Herren. Och när vi är fyllda och smorda av den heliga ande, då är vi, då är det verkligen seger, det är ett segervapen. Jag minns, jag såg på en video för många år sedan. Det var Mikael Nilsson i, han var pastor i Fornåsa. Jag var liksom hans andlige far i början, för det var hans första fält. Och han hade en video, och där visade han på, och det var väl Reinhard Bonke som hade varit i Tyskland, om det var Stuttgart eller vad hette, på en lönekonferens. Och ja, på en konferens där, och då var det fram en lam kvinna som skulle be för. Och då sa Reinhard Bonke: börja och upphöj Jesus. Börja en lovsång, och när hon började med lovsången, då visste hon sig ständigt och fint. Så det är kraft i lovsång.
Amen. Amen.
I andra krönikboken 20, där har vi då när vad heter han? Kung
Josef.
Han är lite trött. Men, ja, när han såg allt det här då, fienden kom och han blev skräckslagen, han blev rädd. Då sökte de Gud och gick närmare Gud, både barn och alla. Och då när de var i bön inför den, så kom då anden över profeten Jahaziel. Och så började han profetera och tala om precis hur de skulle göra. Då fick de ställa upp en här, en kör som sjöng och lova prisa här. Och när de sjöng så nedgjorde de varandra. Det här ett angrepp sker bakifrån på fienden, och de blev besegrade. Så lovsången ibland, men då ska det liksom vara smörjelse. Så ibland kan det vara lovsång som dödar. Vi har varit med i någon församling, kanske om vi backar 15-20 år. Då hade man liksom, och jag vill inte fördöma någonting, men då kanske man har fått att, ja, håller vi bara Uppsala-stilen här, det spåret, så får vi väckelse. Ja. Och när jag kom då, vi har en sån där långtradare som är lite jobb att höra på och predika, för jag kan inte predika, men jag kan läsa lite ord och sen som jag gör nu. Då kan jag hålla på då 40-50 minuter och bli trött. Och då när man kom dit, och då började då lovsångsteam som det skulle heta, och dunka på en hel timme i köttet. Så jag vill inte döma, men det var. Och då blir det nästan själstödande. Men det är skillnad om det är and och smörjus och glädje. Och så är det. Det är viktigt att vi vaknar för det. Men det är klart att det kommer inte smörj. Det är ingenting vi kan ta oss själva. Inte alls, utan det var nåd. Och att vi lever i behov av den heliga. Det risken också ibland, så kan vi komma i köttet. Ja, här kommer vi. Då är det för i kök. Ja, så det gör det här just det. Att Jakob 5 och 16b. Där står det: den rättfärdiges bön har kraft. Och gör därför stor verkan. Det där fick jag så levande för mig. Jag nämnde Mikael Nilsson. Han var pastor i Fornåsa för många år sedan. Sen hade vi en som heter KG, Carl-Gösta Andersson, han var pastor i Salen. Och så var det jag. Och minns det var en tid. Vi var fyra, vi brukar spela tennis på det. På den tiden hade jag tid med det. Ja. Och då minns jag, vi var och spelade tennis på Bergvallen, heter det, var det på sommaren. Och då kom det här, det blev så levande för mig just det. Vi pratade ju också då när vi hade lite paus och sådär. Och just den här, den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Ja, så när vi är rättfärdiga, vi är rena inför Gud, då har våra böner kraft. Ja, men jag känner inte så att jag är så. Det behöver inte känna, utan den heliga med. orden som du talar ut, det är kraft. Ja. Så det, och det står ju också, det står inte här, men Jesus säger till Johannes Döparen, jag tror det är Lukas eller om det är Matteus, att Johannes Döparen ville hindra honom. Och då säger han, låt det så ske, säger Jesus, döp mig. För det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Ja, det är så, det är när vi döper oss. Det är så det är vi ska uppfylla. Så har du tagit emot Jesus och du bekänt honom och så låter du döpa dig. Då har du uppfyllt allt som hör till rättfärdighet. Sen tar jag anden över också. För så var det med Jesus. När han hade blivit döpt så blev han av anden för mitt öppna. Och sen hade han anden med sig hela tiden. Och det är samma löfte med oss också. Att vi har. Och då är det också när vi ber. Ja, men det är inte vi som ska prestera. Utan det är anden som ska verka i oss. Och verka i oss. Just precis för det. Och det består i ord. Vi ska läsa Matteus 12 också, 36. Du får det säga till Britt-Marie. Kan
vi börja?
Det är något jag vill ha. För att be det är att ha ord. Att använda ord när vi ber. Vi kan ju också be inom oss. Vers 36. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor yttrar ska du få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Ja. Så just det här med när vi uttalar, så är det viktigt. Vi vet ju om det står på ställen i evangelierna om när det var Jakob och Johannes. Då hade det kommit i lite konfrontation med några andra predikanter. Eller vad de gillade, vad vi inom by tror jag de var. Och då ska vi be att liksom det drabbar något åt. Jag kommer inte ihåg exakt ordalydelsen där. Då, men det är viktigt att vi använder våra munnar som rättfärdighetsvapen. Och sen har jag skrivit till något som inte står i Bibeln. Gud har inte en hörselknapp. Nej. En böneknapp. Jag brukar säga ibland när vi sitter och samtalar. Vissa då kan vara lite. Ja, nu måste vi börja be. Nu måste vi börja be. Vi kan inte sitta och bara prata. Ja, det är klart. Man kan ju prata med på hur man pratar. Men jag tror många gånger i den interna bönen i församlingen så är det ju bra ändå att vi pratar om vad ska vi be för och hur ska vi be och hur är det för vi behöver liksom få ett grepp om vad det gäller, om det är sjuk människa så behöver vi inte detalj. Nej. Men det är precis så, nu måste vi börja be här. Ja. Men då brukar jag säga Gud hör oss. Gud hör när vi sitter och pratar. Då brukar jag säga Gud hör det. Ja, nu börjar jag be, så nu slår jag på knappen, nu lyssnar jag. Gud lyssnar till allt. Ja. Så det är också viktigt att vi vet det. Det är viktigt hur vi använder vår mun. Och att, som det står i Jesaja 6, det vi upplever när anden kommer, jag har orena läppar. Ja. Och jag bor ibland med folk som orena. Ibland känner jag när Guds ande kommer nära oss. Nu som Petrus upplevde det. När han sa, gå bort ifrån Jesus, jag är en syndig människa. Det behöver vi inte, men vi kan bekänna våra synder. Och vi kan be om förlåtelse. Och då tror jag det är Johannes brev, första Johannes 1 och 9. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast. Och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så det är ju ett renings och det är just med bekännelse. Apostlagärningarna 1:8, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Men då står det här, har jag skrivit inom klam, ska ni få kraft att be om ledning om vad och hur ni ska be. Ja. Ja, det får vi också. Och ibland så får jag, det står i, vi kommer kanske dit om vi hinner, jag vet inte. I Johannes 4 om just det Jesus säger till kvinnan vid sykarsbrunnen att Gud vill ha sanna tillbedare som beder i ande och sanning. I 1 Korinthierbrevet 12:28 där står det också att om nådegåvorna och vissa har fått gåvan att tala tungomål på olika sätt. Ja. Vissa då tror liksom, ja men det var vissa som har fått gå att tala tungomål och be. Men det är alla har fått den gå. Sen är, om vi tar emot den och börjar praktisera det är ju då för var och en. Men sen här, det finns en gåva som också då talar tungomål för uttydning. Men också talar tungomål på olika sätt. Och ibland har jag fått den maningen att jag får be på ett annat språk och be liksom, ja, utan uttydning. Och det har jag sett att det är rätt, att det är sant. Ja. Jag minns när jag var utbränd för 18-20 år sedan. Då orkade jag inte prestera en bön på svenska. Det gick inte. Men jag ville vara med i bönmötena då. Men jag sa, får jag be på mitt sida? Då började jag be Shabbat. Och jag kunde, och vännerna lyssnade på mig också då. De köpte det. För jag kände att jag ville be i, ja, då ville bön i anden. Och det är ju väldigt tillgång att vi kan be. Och det får också bekräftelse för många gånger. Så där vill ju också anden hjälpa oss i bön. Det är inte bara när vi ska vinna människor och vittna, utan anden vill, han är med och hjälper oss i allt. Precis i allt.
Amen.
Så, det är klockan går. Romarbrevet 8:28. Så hjälper oss 8:26, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Ja, det ska vi be. Men då får vi be i anden. Ja. På ett annat språk. Och då när vi var samma än sist där i den här dagen när vi var från hela Sverige. Ja, just det. Då berättade jag en sak historia där. Ja, Kenneth Grönros hette han, jag träffade honom i Stockholm på pingstmarschuppdragarna. Han har varit pastor i Helsingfors i pingstförsamlingen. Nu har han gått i pension. Men 1967, ja, nu hör jag att jag är så gammal. Ja, jag fyller 75 år nästa månad. Ja. Men i alla fall så var jag på bibelskolan, då var jag äldst i Söderhamn. Och så var jag på bibelskolan, tog lite 2 veckor. Och då var det David Clemens, han var pastor i Helsingfors då. Han var där och undervisade nådegåvarna och den heliga ande. Och det har liksom legat mig varmt om hjärtat. Och så talar han just om tungotalet. Också då att gåvan att tala tungotal för uppbyggelse. En enskild gåva som man använder när vi kör bilen, när vi diskar och allt det är inte liksom, ja. Men i alla fall så nämnde han att han hade haft besök, de hade varit och åkt i några bröder. Det var Simon Lundgren, han var ju, tror jag, missionär i Brasilien, eller om det nu var Argentina, jag tror det var Brasilien. Och han satt bredvid David i bilen och David satt och körde. Sen satt de några till bak i bilen. Och så blir det ett dåligt samtal. Det kan ju bli det. Så det blir ett dåligt samtal. Sen så David var liksom irriterad att sluta med det här. Liksom, kan inte prata om det. Så han sa David, jag tog liksom ett stadigare grepp i ratten och så. Tung och tag. Liksom han tycker liksom att ja. Och då säger Simon bredvid. Vet du nu David vad du sa på om det nu var portugisiska eller spanska? Det var något av dem. Nej, sa David. Jo, du sa, nu slutar man prata om det här, nu pratar om något annat. Ja. Ja. Så enkelt är det liksom, när aldrig ger oss ord. Ja, så enkelt är det. Det är så enkelt. Och därför säger vi i uppmuntran, be mycket i ande, be tung och mål. För ande är mycket bättre att be än vad jag är. Men ändå så ska vi också be med förstånd, det skriver Paulus där i första Korintierbrevet 14:12 tror jag. Den som talar tung och mål, han ber i anden. Ja. Och Paulus säger, jag vill be med förståndet, men jag vill också be med ande. Jag vill. Det är inte någon tjänstesak. Det är som någon sa, många sitter och väntar, kära, kommer hem och stoppar i tunga talska, sätter munnen så att de prata. Ja, det låter, men det, så är det inte. Utan det är liksom att börja. Jag kommer ihåg på Lötet, jag var ju där 17 år och jobbade i bönetältet med samtal och förbön. De hade bönedagarna och så. En kväll då när det var det stora tältet så det var ja, slut så inbjöd man till bönetältet och då kom det, ja, ibland kom det bra många, ibland kom det mindre, ibland kom det mycket folk. Och jag var lite boss där så det var jag som var liksom ledare och då hade kanske 7-8 medhjälpare och då hade en bricka som visste liksom den som hade mandat och var utsedd och fungera som samtalsledare och bön. Och sen blev det var det så många så då fick jag se lite när vi, ja, näst sista bänken då var det väl att det satt en pappa där med 3 små pojkar. 2 på ena sidan, 1 på den andra. Och så tänkte jag, jaha. Och det var sent också på kvällen och jag måste väl gå ner liksom alla fall och höra vad de vill. Och jag tänkte bara, vad gör de här uppe så sent? Jaha, så vad vill ni? Vad har ni för behov? Ja, och så sa pappan i den ena grabben. Ja, varför vill du gå hit då? Jo, jag vill bli andedöpt. Jaha, så. Då satt jag bredvid honom. Ja, så jag. Har du provat någon gång? Så jag. Nej, så det. Men följ med mig nu så lite tyst. Så jag bara. Kymala, baganda, sabala, kino. Och så började jag. Ja, häng på här bara. Och då gjorde han det. Men det här är riktigt så. Fortsätt. Wow. Och han grät och han hade gått länge och väntat. Han var väl 11 år någonting. Och så kommer mamman in då och så jag då knuffar pappan. Ja, den här vill också bli alldeles. Så sätter jag med honom och så kommer mamman in och sätter sig på bänken bakom och hör att hennes son, en av hennes söner, talar tung. Och hon blev och hon grät och hon prisade Gud. Och så blev det ju så fick jag sätta mig med den till. Så alla 3 då tog emot det enkelt. Det är så enkelt. Det är därför det är så svårt. Ja, det är därför det är så svårt. För det är så enkelt. Och då sa pappa sedan att nu ska de få döpa dem. För de kom från din kyrka i Malmö. De har tjatat att vi har blivit döpna. Jag tyckte att de var för ung. Men nu när de får nu när de blir andra döpt, nu ska de få döpas. Ja, och det är det här då vi får, vi får uppmuntra varandra. Och så är Satan, nej, det där är fel. Det är vi har sagt. Och mig då, sen Olof, så vet han att ingenting att börja. Men när man är nybörjare så vill ju Satan plocka bort det. Det är det viset att vi lever kvar i det hela, att vi brukar det hela. Ja. Sen handlar det inte om vad det är, vi kan ju också be med förståndet. Sen har vi en sorts bön där, Apostlagärningarna 4, ska vi se. Det finns ju vid olika tillfällen man kan be. 4 och 23. Det handlar om då när Petrus och Johannes kommer från fängelset där de blir utlättade. De blir ju också då förhörda igen. Och de höga herrarna i Jerusalem. Och då säger de, då vers 20. Vi kan inte, ja först är det vers 19. Petrus och Johannes svarade dem, tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och då gav de en ny sträng man, men släppte dem sedan. För folkets skull såg det ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan han blivit fri och sökte upp sina egna berättade vad översteprästen äldst hade sagt till dem. När de hade hört det började de gemensamt be till Gud. Be högt till Gud. Ja, men när vi är ensam då, eller vi är fler då, ska vi bli en och en. Här var de alla, och då tror jag att de var det andra. Också. Ja. Var det tvungen. Och de ropade högt till Gud. De bara inte viskade prat, utan de ropade. Eller av dem bad högt till Gud. Och så vidare. Och då talar de om för Gud. Och så vidare. Och se hur nu ut. Och vers 30. Sträck ut en hand och bota det sjuka. Låt tecken och under och ske genom den helige tjänare Jesu namn. Det var så där. Ja, men nu får vi sluta liksom. Och lägga händerna och be för sjuka. När de har sagt åt oss som är myndiga personer. Nej, de var sedan fylld. De är heliga ande. Frimodighet. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota dig sjuka och tecken under ske. Genom din helige tjänare Jesu namn. När det hade slutat vi skakade marken när det var samlade. Alla fylldes av den heliga ande. Och förkunnade frimodigt Guds ord. Ja. Ja, och det där, vi kan inte ta oss frimodighet i köttet heller. Då blir det så fint. Det är skillnad om vi har den genom hela då är vi inte rädda. Vi är inte stela och spänner oss, utan då kan vi slappna av och vara naturliga som är. Och det är det som Herren vill hjälpa oss med. Sen hade jag här ifrån första, och vi tar lite grann av det då, i första Petrus 3 och 7 ska vi läsa där om också då. Ibland så kan vi be och be och det händer ingenting. Det sa vi också här, det är viktigt att ibland kan det stå saker och ting i vägen för våra böner. Mm. Petrus skriver om här. Ja, han går igenom en jävla kvinnan och smycken och allt det här. Man så säger det, men det kanske vi ska ta det utan. Ifrån sjunde versen där står det. Och det här gäller väl kanske också kvinnorna. Men här gäller ju mannen då. Ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ett samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne aktning till också hon ska få leva livets goda. Då ska ingenting stå i vägen för era böner. Och ibland kan det vara vissa saker som står i vägen för att vi får böner så. Men då vill ju också anden hjälpa oss med det och upplysa oss om att för att vi ska få böner så även för smörjelsen. Jag kommer ihåg för många år sedan jag skulle upp till Mariedamm, sin gruva, det ligger norr om Olensberg och Motala och har blivit ute. Det var lite hett hemma på något vis, det var någon knorr. Och annars har vi haft ett perfekt äktenskap i 53 år. Ja, ni hör att jag skojar. Jo. Men jag kände när jag var på väg, då åkte jag förbi Godegård och då kände jag att jag måste få ta på en telefon och ringa hem och be min hustru om förlåtelse. Mm. Jag kände att annars kan jag inte ha inte smörjelse. Och jag fick ta på en telefonkiosk var på den tiden och ringde hem. Jag hade inte mobiltelefoner. Ja, jag måste få be om förlåtelse. Ja. Men, ja. Jag kanske inte sa, men jag, i min ande, i min, ja, så var jag inte snäll på något vis. Jag kände att jag blev, ja, fienden lyckas. Och det är där det handlar om, att det är viktigt att ingenting får stå i vägen för våra böner. Det är viktigt också det här. Är det någonting? Och ibland är det då, som Britt-Marie berättade också, man sitter med människor och i samtal och varför är det så och så. Och jag nämnde, fick en hälsning idag till någon, jag ska inte upprepa den nu då. Men anden är ju suverän, han brukar säga att han är som en knarkhund, han sniffar upp saker i våra liv som vi måste, så vi behöver få hjälp med att lämna och få hjälp att rensa ut. Alltså. Ja. Och då sker ett ingripande sker ett under, om man ska säga. Jag berättar, ni som var med på 30-årsjubileum, när vi firade 30 år sedan vi byggde Bingkyrkan i Borensberg, så hade jag ju då skissat kyrkan och alltihopa. Jag har ingen utbildning på sånt, men jag har lite bondförnuft och sådär. Jag är lite framåt och det måste hända någonting och så. Så jag hade gjort det, så det var inte stadsarkitekten. Det här var alltså på 1983. Det är 30 år sedan drygt. Och var inte stadsarkitekten Arne Wilskog, och han då tittade på det här. Det var bara skissat. Jaha, vem har gjort det här? Var väldigt bra, sa han. Vem har gjort det här? Ja, det har jag gjort, sa jag. Så jag varit lite stolt också. Och sen då när det här då skulle gå upp till byggnadsnämnden, så var det då en biträdande stadsarkitekt som heter Kerstin Johansson som hade fått det här. Och då blev jag uppringd då. Det hette ju Filla församling på den tiden. Då hade vi ett litet hus uppe på Högata som nu är vanligt bostadshus då. Ja, jag har fått ett ärende här, sa han, och att ni har sökt byggnadslov och kyrkbygge. Ja, så är det, stämmer. Ja, det här var det värsta jag har sett, säger jag. Och hennes chef, han tyckte det var så väldigt bra. Så liksom rullgardin gick ner. Men för att inte göra för lång sak av det här, eller så började jag liksom att tycka att ja, vi ska igenom i köserna. Ja, det var bra mycket kött med och vilja. Det var det, men i alla fall, vi ska igenom här och sitta sådana här personer på sådana här stolar och sådär. Och tiden gick. Och vi närmade oss vintern, det var väl i november månad, oktober, november. Och så, det var stopp alltså. För det var liksom, hon sa då, kom in, du måste komma in. Så vi satt en hel dag med transparent papper. Hon hade 11 punkter som man skulle ändra på. Och jag tänkte, det var alldeles låst för mig. Och då liksom gjorde jag uttryck också i våra bönesamlingar och det här liksom. Men i alla fall då till sist så tänkte jag, jag måste ta tjuren i hornen. Ja, vi gick in i bön och fasta så. Jag hade en broder, en äldre broder som kände för det här. Så när jag ligger hemma i vårt hus då, i sovrummet då låg jag på den tiden. Böjde man knä när man var, ja. Och jag låg där på sängen, så kom det Gud. Sven-Olof, ja, du ska älska Kerstin Johansson. Va? Ja, du ska älska Kerstin Johansson. Det är ingen lätt att tycka illa om henne, men du ska älska henne. Ja, då fick jag gå tillbaka till den lilla församlingen. Ja, Gud säger att vi ska älska Kerstin Johansson. Ja, det var ju Margoppe kärlek givetvis. Ja. Och så jag fick ju avbön för det här. Och så började jag få be och välsigna henne. Ja. Och sen tänkte jag måste ju då ringa, för det här går inte, jag måste ta tjuren ur hornet. Och så ringde jag upp, ja, det var Sven-Olof Hager från Filadelfia församlingen i Gullsberg och bygget. Ja, det var ju några ändringar här som skulle göras, så då hade jag papper och penna. Ja, det var, ni måste höja takfoten på högdelen, för det ser inte bra ut. Så jaha, punkt 1, takfoten höjas på högdelen då. Och så punkt 2, ja, det var ingen mer. Så alla de andra punkterna var borta.
Ja.
Ja. Jaha, men då fick jag en ny fasadritning i den nordiska trähus i Småland och Sävsjö. Och så kommer vi in med det. Ja, det är bra. Och så kom jag, ja, så ringde jag ner. Jag har två förslag. Ett på 60 cm, ett på 40 höjningen. Ja, det räcker med 20. Ja, och sen så, ja, men då fixade jag nya fasad. Och då skulle man byggnas samma träde. Var det på onsdag eller det var på torsdag, var det här var det på måndag eller tisdag. Och då måste man alltid in 14 dagar förväg med handlingarna. Det ska diarieföras och sådär. Men om jag vet att ni ska ha sammanträde här. Om det är så att vi får ritningarna klar, kan ni ta med det? Men det hinner inte. Så gör alltså, det är ni. Ja, men hinner du då fixar du det. Så hon liksom allt det här motståndet, även normalt, så hon kanske gjorde tjänster med, jag vet inte. Och vi in med handlingarna, och så hörde jag då via en som tillhörde Baptistkyrkan i Motala, som satt där för Folkpartiet i byggnadsnämnden. Ja, och så har vi ärendet för att fylla för församlingen i Bådesberg, och ska vi bygga en kyrka. Jag har reserverat mig och varit en politiker från Bådesberg som tillhör ett visst parti. Jag reserverar mig mot det här. Det skulle du ha gjort för länge sedan, sa du, för det är för sent. Då ska jag börja bygga. Så alla liksom satt, det var inte samma Kerstin Johansson, utan det var en annan. Vad var det gjorde på förbön? Att jag hade bett och börjat välsigna henne istället. Ja, så det var sent. Så det är sådana här saker som, och det är jag så tacksam. Tänk att Gud kommer att prata med mig när jag låg hemma i bön. Det var ju räddningen, jag tror att jag har stått och stångat en dag. Ja, du förstår vad jag menar. Och det är det här också som den heliga ande vill hjälpa oss. För det är liksom, vi kan vara envis som änkan. Vi kan hålla på och vi kör och vi ber. Men det är också bra att vi rannsakar oss. Är det någonting som står i vägen?
Precis.
Ja. Jag ska avsluta med en väldigt stark sak här då. Nu ser jag att ni börjar på att bli. Men det är så min bror är med oss här. Jag vet om någon som har hört talas om ett kors uppe i Sveriges mitt, uppe i Hassela. Ja, ni som har kanal 10 kanske. I alla fall där då, för många år sedan då, han var brandchef där i kommunen. Och var ju också lite entreprenör och sådär. Så de byggde hyreshus då. Tre hyreshus med 24 lägenheter då. Och tog lån på det där. Det är väl kanske 30 år sedan snart. Ja, 30 år sedan. Och då var det kunde ligga på en 14-15% ränta. Men så blev det att räntan sjönk sedan. De sänkte räntan och då satt han där då med de här höga räntorna och alltihop, och det gick liksom inte runt. Han brukar ringa mig rätt ofta då, ja, och vi pratade, vi har stått varandra rätt så nära andligt sett och så. Ja, det hjälper oss att be, för han hade sökt att sänka, få en sänkning av lånerna och in på banker och olika institutioner för att få lån och få någon som tar över lånen. Men det var så. Så de har på i 5 år. Då, Så situationen var ganska svår. Så var jag upp och vi kom ju där uppe från Sundsvall med vår husvagn. Och bodde där uppe. Vi brukade göra 14 dagar i Hälsingland. Och så ville han, han var ju pastor också, för de hade bildat en trosförsamling. Och så, det heter Nordasisk Kristna Center idag, tar du. Och då skulle jag predika. Sen jag hade predikat den söndagsförmiddagen så kände jag, för vi bodde hemma hos, vi bodde i en lägenhet i en av de hyreshusen. Att du ska samla dina barn och din familj, så ska vi ta fram de där lånehandlingarna och så ska vi lägga händerna på dem och be. Så ska vi först fira nattvak. Och så kom vi hem då, vi fick bara bjuda på lunch då, och de ungdomarna, deras barn och med familj, de dröjde ett tag. Så jag var liksom irriterad liksom på det där, för jag kände att jag ville vara förberedd i anden när vi skulle börja be. Men jag kommer de någon gång? Ja, det var vardagen, så det är väl om det var, det kan vara 8 eller om det är 11 år sedan. Ja. Då, när de skulle prata om någon vaka eller någonting då, för de höll på med politik. När de kom så tog han fram, och vi firade nattvard och sjöng, och så tog han fram det med bankpappen. Men så kommer anden med tillägg. Vi ska ta ett oskrivet av A4 ark. Och så ska ni sitta tyst och stilla med övriga. Och så ska Stig, min bror, och han ska ta fram och sätta sig lugnt och tänka igenom alla bankchefer och personer han har varit i kontakt med under den här tiden, under de här 5 åren. Och skriva ner det på deras namn. Jag tror det var 9 namn. Män och kvinnor. Och sen då så ska du säga efter mig. Och då exempelvis att i Jesu namn så bekänner jag som synd alla negativa tankar och ord jag har sagt om Elisabeth Pettersson exempelvis. Så jag ångrar detta och jag bekänner som synd. Jag förlåter henne. Och sen fick vi ta nästa namn. Och för att vara rationell och kanske man skulle ha tagit alla namn man har känner. Men Gud sa att vi ska göra person efter allt. Och det fick vi göra. Sen la vi händerna, la det pappret på det andra. Och så la vi händerna och så var det. Och vi kände oss som stark hos närvaro. Sedan, det var på söndag. Vi skulle åka sen upp, vi var där nere i måndag, sen på tisdag skulle vi åka upp till Jämtland till bror för att hälsa på en bror, en 2-åringen bror till oss. Och när vi satt då, då satt Stig och körde och jag satt bredvid och Inger då. Och Edith satt bak och så tar han fram mobilen, lyssnar så, då hade han fått ett ja, det var ett telefonsvar som hade spelat in. Och det var bankchefen. Jag var på fredag. Herre Stig, det här går inte. Ni måste ge mig mycket, mycket högre egen insats. Och det här går inte. Tyvärr, jag måste säga det. Och så knappade han bort det. Och så knappade han fram ett meddelande jag hade fått på måndag. Efter det här. Och då säger den bankchefen och hans bankchefen. Ja, Stig, vi tar det här i alla fall. Jag ska göra ordning papperna så kan du komma in och skriva under. Mm. Och hör och häpna att de fick lånet sänkta från 14,6 miljoner till 4,8 miljoner. En sänkning med 9,8 miljoner. Det var ju deras rädd. De hade fått gått ifrån alltihop. Men vad var det? Jo, han hade tyckt och talat negativt om de här bankmän och kvinnorna som han hade varit i kontakt med under den tiden. Han hade, det är klart man försöker och försöker så går det inte och går det. Ja, de har ju kunnat ta det där och ja, så tycker man om den här personen. Och det är nog en vänna. Och så är Gud också nådig. Så att han uppenbara det här och ta så här ska ni göra, så här ska ni göra. Lösningen. Va? Jag tycker, alltså, och jag då får ha nog vara med på det också då. Lär mig och lär mig växa. Men jag lär mig lika mycket som, ja, som vanliga. Ja, nu tror jag att jag slutar här. Men nu får vi smälta, får vi se. Det kanske kan bli någon annan. Shamola Gita Sopalala. Herre, jag prisar dig, Luna. Och jag ärar dig, Herre, för att du är så god, att du är så underbar, att du gett oss hjälparen, den helige Ande. Åh, Jesus. Och Herre, du har gett oss olika tjänster och uppgifter i din kropp, i din församling. Och du har ställt oss på olika platser där vi bor, där vi arbetar och allt. Tack Jesus att du är med oss. Jag prisar dig om att vi får vara dina älskade barn. Tack för den heliga ande hjälpen som har ställt till vår förfogande. Och Herre, och framförallt när vi ber. Och vi får be på olika sätt här. Och du vill hjälpa oss att leda oss. Och hjälp oss att vara beroende av dig. Så vi behöver dig. Vi behöver dig, heliga ande, att du får leda oss. Tack Jesus, jag prisar dig för frikörts här. Det du har börjat och begynt ett verk här som du ska förvåga. Välsigna Britt-Maria och Peter och välsigna vännerna här. Tack Jesus. Och Herre, tack Herre att även om det är en ringa begynnelsens dag här, så är det ditt verk här. Åh Jesus, så hjälp oss också i Pingstkyrkan i Borensberg här. Tack Herre för att vi får vara beroende av dig. Och det är du som ska bygga din församling. Det är du som utför ditt verk här. Bevara oss i renhet när det gäller läran och ditt eget ord. Att vi får hålla oss till sanningen. Åh Herre, att vi inte bedrövar den heliga ande. Att vi inte släpper in vill och läror och religion. Jesus, jag prisar dig, jag lovar dig.
Amen.
Tack att du är med oss nu. Välsigna mötet i fortsättningen.
Amen.
I Jesu namn. Välsigna alla vännerna här.
Amen, halleluja.
Habara shamakis. Välsigna dem. Halleluja. Sen byggnadsarbetare hit också. Sen byggnadsarbetare till Pingstkyrkan.
Halleluja.
Åh Jesus, män och kvinnor, ungdomar, medelålders, åh Jesus, du får vara med och bygga och inbärga skörden. Tack och lov. Amen.
Tack Jesus.